Vi ska ta en stund och be tillsammans här. Bland annat för Sveriges kommande regering. För att vi behöver en regering som välsignar Israel. Gud älskar Sverige. Och Jesus har redan tagit straffet för alla människors synder på sig. Men Guds ord är väldigt tydligt att det är alltså Gud säger omvänd er. För att om du välsignar Israel så ska jag välsigna dig och ditt land. Och om du förbannar Israel så ska förbannelse drabba dig och ditt land. Det är inte alltså att Gud efter för att slå ner människor utan att de ska omvända sig. Så att vi ska be att vi ska få en regering som välsignar Israel, för det har vi inte haft de sista 4 åren. Och ska vi be för några personliga bönämnen och för vårt missionsarbete och för Israel. Ska vi be. Fader i himmelen, vi kommer inför ditt ansikte. Herre, vi prisar och lovar dig för att du är vår Gud. Att du är stor, att du är underbar, att du älskar oss. Och nu ber vi, Herre, förbarma dig över vårt land, Herre. Låt det få bli en ny tid bland Guds folk, att de reser sig upp och hör och gör det du vill. Men vi ber också, Herre, att vi ska få en regering som välsignar Israel. För det betyder så mycket för vårt land. Vi vill inte ha, som det har varit nu, att bara i år så är det 13 stycken som har blivit ihjälskjutna i Malmö. Herre, vi vill bryta den trenden. Och därför så ber vi om välsignelse över vårt land på alla livets områden. Herre, så vill vi också lyfta upp Ragnhild här inför dig, Herre. Du vet hur sjuk hon är. Herre, vi ber om att du ska bara möta henne just nu och välsigna henne. Herre, vi ber om ett mirakel i hennes kropp. Herre, vi ber dig. Herre, så tackar vi dig för vårt missionsarbete i Rumänien och Bulgarien och Moldavien och Transnistria. Vi ber att det ska få växa och bära frukt. Frukt för Guds rike i de där länderna. Tackar dig för att vi får vara med i detta. Herre, så ber vi för Israel. Herre, vi vet att djävulen vill utplåna Israel för att det ska bli omöjligt för dig Jesus att komma tillbaka. Men vi vet, Herre, att vi är på segrarens sida när vi är med dig. Och vi ber att du ska välsigna Israel. Och välsigna judarna. Du vet om judar som bor här i vår bygd, Herre, att vi ber om välsignelse över deras liv. Och att fler och fler utav ditt folk ska förstå att du Jesus är Messias. All ära till dig. Lovat var ditt namn. Amen. Amen. Vi ska be att Rana kommer här nu. Vi tänkte bara ta några minuter här med lite tolkning till arabiska. Och idag så tänkte jag tala om Bibeln, den här boken. Det här är Guds ord. Gud talar till varje människa som läser den här boken. Bibeln består av 2 delar. Det är Gamla testamentet och Nya testamentet. Och det är 66 böcker tillsammans. 37 stycken i Gamla testamentet och 29 i Nya testamentet.
37 بالعهد القديم سفر بالعهد القديم وهم هم قبل النيا
تستمنت 29
و29 بالعهد الجديد.
Gamla testamentet är skrivet från 1500 år före Kristus, alltså för 3500 år sedan började Gamla testamentet att skrivas.
الكتاب المقدس تقريبا كتب قبل 1500 سنه قبل ولاده السيد المسيح.
Och det var färdigskrivet 400 år före Kristus.
Och kan منتهيين من كتابته قبل 400 يعني هو تبلش بس كبره ريبيتيرا بات سيس 1500 سنه بلش بكتابته قبل 400 سنه انتهى قبل ولادة المسيح ب 400 سنه كان منتهي الكتاب كتابة العهد القديم.
Nya testamentet började skrivas år 45 efter Kristus och var färdigskrivet år 90 efter Kristus.
والكتاب والعهد الجديد كتب تقريبا قبل ولادة بعد ولادة السيد المسيح.
Det här är världens mest älskade bok.
وهذا الكتاب القيم اللي الموجود بكل العالم.
Det finns människor i vår värld som gör allt de kan för att de ska få tag i en bibel.
ويوجد اشخاص حول العالم يعملوا المستطيع حتى يقدروا يحصلوا على نسخه واحده من هذا الكتاب.
Och i många länder, bland annat i alla kommunistländer, så har det varit så att det har varit en förbjuden bok.
وفي كتاب وطبعا في بعض البلدان ممنوع هذا الكتاب انه يوجد بين ايدين الاشخاص.
För man är rädd för budskapet.
طبعا خايفين حتى تنتشر كلمة الله.
Det här är det finns många saker man kan säga om Bibeln.
طبعا في عدة أشياء فينا نشرح فيها شو هو قيمة الكتاب المقدس.
Man kan säga att Gamla testamentet är en historiebok.
الكتاب المقدس هو العهد القديم هو كتاب تاريخي.
Den berättar om att Gud skapade himmel och jord.
Och بيحكي عن انه الله خلق الارض والسماء.
Bibeln berättar att Gud skapade de första människorna Adam och Eva.
Och يحكي الكتاب عن خلق الله لآدم وحواء.
Och den berättar hur synden kom in i världen.
Och يحكي عن كيف الخطيئه دخلت الى العالم.
Så att när det ser ut som det gör i vår värld idag så beror det på att synden har kommit in i världen.
Och الشيء اللي نحن عايشينه هلا على هذا بهالعالم نحن هو نتيجه الخطيه الاولى اللي صارت مع ادم وحواء.
Men redan från början så hade Gud en frälsningsplan.
لكن منذ البدء الله كان عنده خطه للخلاص.
Så att i Gamla testamentet som var färdigt 400 år före Jesus.
كان العهد القديم خلص كتابته قبل 400 سنه من ولاده المسيح.
Så finns det över 300 profetier om den kommande frälsaren.
لكن يوجد اكثر من 400 اشاره بالعهد القديم تدل على مجيء المخلص السيد المسيح.
Som stämmer in precis på Jesus.
وكانت تدل الاخص على يسوع المسيح.
Och därför är det så intressant eftersom det var skrivet 400 år färdigskrivet 400 år före Jesus.
Och شيء رائع انه كتب قبل المسيح ما يولد لكن تكلم عن المسيح قبل ما يجي.
Det står att den kommande frälsaren ska krossa Satan, djävulen.
وتكلم ان المخلص سيحقق راس الحيه او يسحق راس ابليس.
Att den kommande frälsaren ska vara född av en jungfru.
تكلم عن سيأتي المخلص من امرأة عذراء.
En jungfru, det betyder en kvinna som inte haft någon man.
عذراء تعني انه امرأة لم تعرف رجل.
Och alla vet ingen kan bli född om inte det finns en man och en kvinna.
والكل بيعرف لا يستطيع ان يولد احد بدون ما يكون في معرفة بين الرجل والمرأة.
Men i Gamla testamentet så profeteras om att det skulle födas en som inte en kvinna, en jungfru som inte hade haft någon man.
Och العهد القديم يؤكد على اشاره واضحه سيولد المخلص من امراه عذراء.
I Gamla testamentet vi ska läsa nu ifrån psalm 22.
راح نحكي بالعهد القديم.
Och den 17:e versen.
Men psalm مزامير 22 الآية 17.
Och där står det. Det är alltså skrivet 1000 år före Jesus.
Och här är ayen كتبت 1000 سنه قبل السيد المسيح.
De har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad.
ثقبوا يدي ورجلي احصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون في يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون.
När man på kung Davids tid, han hade skrivit den här psalmen, skulle någon skulle avrättas, så kastade man sten på dem tills de dog.
لما كتب داود النبي هذا المزمور كانوا عبي كان في وصلوا سيست
kastade sten tills de dog.
كانوا عب يلقوا الحجارة عليه لحتى يموت.
Men på Jesu tid så hade romarna kommit på ett grymmare sätt att avrätta. Ett svårare sätt.
Ja, men läken لما على زمان المسيح لما تحققت هي النبوة كان أصعب من المشهد اللي كتبه داود النبي هون.
Så man spikade upp dem på ett kors för att det skulle ta lång tid och dö.
لما وضع السيد المسيح كان يوضع الشخص لما يعاقبوه على الصليب ويستنوه لحتى يموت.
Så att de genomborrade mina händer och fötter som vi läste förut.
مثل ما هلا ثقبوا يدي ورجلي مثل ما قرينا هلا بالآية.
Och så kan man läsa i Nya testamentet att när Jesus dog, så de som hängde bredvid, så slog man av benen på dem, men inte på Jesus.
لما نقرا بالكتاب المقدس كمان ثقبوا يدين ويدين السيد المسيح فتحققت هي النبوة تمام.
Och de som korsfäste Jesus, så en del av lönen, det var att de fick kläderna.
Och طبعا كانت في قرعه بين جهود الجنود الرومان اللي صلبوا المسيح تقرعوا على يعني عملوا قرعه على ثيابه وتحققت هي النبوه اللي انقالت قبل 1000 سنه.
Men när de såg de delade kläderna, Jesu kläder, de här som korsfäste, men sen så var manteln så fin så de kastade lott om det. Förstår du?
بس طبعا مثل ما قلت بالاول تحققت هي الايه بنفس ما اللي عملوا صلابين المسيح انه تقارعوا على ثيابه فعملوا قرعه بيناتهم.
Och det kan du läsa om i Nya testamentet.
هذا الشيء موجود بالكتاب بالعهد الجديد.
Så att i 300 olika detaljer kan du läsa om i Gamla testamentet.
300 إشارة تقريبا فيك تقرأ بالعهد القديم عن السيد المسيح.
Så att den här boken är trovärdig. Den går att lita på.
هذا هو الحقيقة اللي نحن بنقدر نوثق فيها.
Det här är en kokbok.
هذا طبعا طبخ كتاب طبخ.
Du kan läsa den här kokboken varje dag och svälta ihjäl.
Fick du äta طبعاً كل يوم من vad sa du svälta ihjäl?
Du kan äta läsa varje dag men svälta ihjäl.
يعني fick du äta من هذا الكتاب الطبخ كل يوم بس لسه يعني انت ما انك شبعان يعني هو بس انا عم بقرا.
Du måste göra som det står i vår kokbok.
يعني لازم تعمل الطريقه الطبخه حتى تقدر تاكلها وتكون شبعان.
Och den här boken, det är också en andlig kokbok.
Och هذا طبعا احمسل انه هو كتاب طعام.
Det är bra att du läser den.
Och هو من الرائع وجيد ان نقرا.
Men du måste göra som det står för att du inte ska svälta ihjäl andligt.
Och لازم تعمل في مثل ما حتى تشبع روحك حتى روحك تشبع مثل ما جسدك بده اكل لازم تقرا الكتاب المقدس.
Och Jesus sa så här, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern, till Gud, utom genom mig.
Och kama al sayyid anna at-tariq wal-haqq wal-hayat la ahad yati ila al-ab illa bi.
Amen. Tack så rorna. Sen är det någon annan här som har något vittnesbörd som ni vill dela? Så är ni välkomna fram. Annars går vi vidare. Vi tar lite pålysningar innan vi släpper loss Martin här sedan. Och Fredrika. Det är second hand på, faktiskt imorgon är det också second hand. Vi kör lite grann på prov imorgon mellan 12 och 18. Och sedan är det torsdag 10 till 18 och lördag 10 till 14. Och så är det innebandy på fredag klockan 18 för de små och klockan 19 för de som är 11 år uppåt. Och nästa söndag är det gudstjänst här och då predikar jag. Då, det var pålysningarna. Nu fortsätter vi och lovsjunger och så tar jag upp en kollekt till församlingsarbete och sedan så predikar Martin.
No longer a slave to fear, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. No longer a slave to fear, child of God. Fader, jag tackar dig Herre för att vi får vara dina barn Herre. Att du har gjort det möjligt för oss Herre att få komma till dig Herre. Precis sådana som vi är Herre. Du har öppnat dörrarna för oss Herre. Du har gjort det möjligt Herre. Och vi får vara dina barn Herre Jesus. Hjälp oss att förstå, hjälp oss att ta in det Herre. Hur mycket du älskar oss, hur mycket du bryr dig om oss Herre. När livet är kaos, när det händer en massa saker runt omkring oss, så älskar du oss ändå, Herre. Så är du med oss ändå, Herre Jesus. Hjälp oss att förstå det, Herre. Och hjälp oss att höra vad du vill säga till oss idag, Herre. I Jesu namn, amen. Tack så mycket. Mannen jag pratade om förut, står de i domarboken 6. Han heter Gideon. Situationen i Israel då var sån att de var omringade av fiender från alla håll. När de hade sått så kom fienden och förstörde skörden. När de skulle skörda så kom de och tog allt som fanns. De hade ingenting. De var en fruktansvärd situation hela tiden. Gideon då, han stod i det här tillfället vid vinpressen. Det var så att de hade kar när man la vindruvor i och så gick man och trampade i dem. Det var rätt kul att testa någon gång. Det har jag aldrig gjort. Det var en intressant massage för fötterna. Och de blev ju kladdiga på insidan. Så han tog vete, det lilla vete de hade haft, och så stod han och klappade in det i den här för att inte fienden skulle komma och ta det. Så de skulle ha lite mat i varje fall. Så där står han rädd. Under belägring, känner sig inte speciellt tuff, för det här gör han ju när han försöker undvika fienden kommer liksom. Så sitter det en man, det står Herrens ängel där. Herren är med dig, du tapper stridsman. Hur tapper tror ni han kände sig? Jag tror inte han kände sig så där fruktansvärt tapper just då. Han svarar, det är nästan det roligaste av hela biten. Domarboken 6 och 13 kan du lägga upp. Gideon svarade honom: O min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört ut oss ur Egypten? Men nu har Herren övergivit oss och gett oss i Midjans hand. Det fanns någonting hos den här Gideon. Han visste att Gud är stor. Gud gör under. Men det är ju inte situationen jag lever i idag. Vi kan läsa väckelsehistoria. Och Gud gjorde massa under. Människor blev frälsta i skaror. Folk blev helade. Man fick se fantastiska mirakel. Och ska man tänka, ja det var då. Varför är det inte så nu? Och det var precis vad Gideon gjorde. Han hade kunnat sin historia. Han visste vad som hade hänt. Då säger Herren till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur Midrans våld. Se, jag har sänt dig. Det är ju alltså, här står han liksom och försöker gömma sig och komma undan och så. Gå i den kraft du har nu. Gå i din kraft. Hallå, eller? Och han svarar ju så här: och Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Det här hade varit mitt svar också. Herre, nu har du bommat här. Du har missat. Det är någon annan du är ute efter. Hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den obetydligaste i Manasse. Jag är den yngste i min fars hus. Men Gud, alltså, jag vet att du är Gud. Jag vet att du har koll, men har du verkligen träffat rätt nu? Är det verkligen jag? När Gud talar till dig, när du läser något i Bibeln, typ som Per pratade om förra söndagen, Gud älskar dig. Punkt. Inte om, inte utifall att du gör, utan Gud älskar dig. Försöker du hitta ursäkter? Försöker du säga, nej men inte jag är ju den minsta och den svagaste och den fegaste och den minst betydelsefulla av alla, så det kan inte gälla mig. Bara för att du är i en situation i livet där du inte upplever det. Gideon var i en situation där han inte såg Herrens hand verka. Och då tror han att Gud är borta. Gud kan ju inte vara här. För vi lever ju under förhållanden som inte borde vara sådana om Gud är med. Och så kan ju vi tycka många gånger att, ja liksom, hallå, eller vad är vårt samhälle på väg? Vad är vår värld på väg? Och då ligger det nära att hans Gud, var är du? På ett sätt förstår jag dem som säger att liksom, ja, Gud har glömt Sverige. För tittar du på hur det är, så är det inte så där jättesvårt att dra den slutsatsen. Sen är den inte rätt. Men det är liksom, det finns ett man förstår varför folk säger det. Och om människor bygger idéer om varför folk inte kan bli helade idag, så ja, det går att förstå. Därför att man ser inte det runt omkring sig hela tiden. När jag gick i åttan, det är ju en halv evighet sedan, det var lika gammal som där gäste. Så första gången i mitt liv så hörde jag någon som talade i tungotal. Och jag var bara, vad säger den här människan för något? Vad är det här? Jag var ju uppvuxen i kristet hem, så jag visste ju att lärjungarna fick ju nya tungor och liksom, men det är ju 2000 år sedan, va? Jag hade ingen aning om att det fanns idag. Och lite grann så är det med oss, att det vi inte upplever och ser nu, det finns inte. Och så bygger man idéer och teorier och teologier om att komma ursäkter ifrån vad Bibeln säger. Men det är så att det Bibeln säger är sant, även om inte vi ser det. När Gideon är i en livssituation där han känner sig ensam, förföljd, liten, undanskuffad och gör allt för att gömma sig för fienden, så kommer Gud och säger: ja, men du är en mäktig stridsman. Herren är med dig. Du kan rädda Israel. Han var här. Han var inte alls i sitt sinne, i sin status. Ingenting talade för att det här var sant. Men det var ändå det här som var fakta. Att han skulle rädda Israel. När du får höra Gud älskar dig, du kan vinna dina nära och kära för Jesus, och du är här och känner, nej, jag kan inte, då kan man reagera på två sätt. Det ena är att man börjar hitta ursäkter. Nej, men inte jag. Jag är den minsta, jag är den svagaste. Jag kan inte. Det går inte att använda mig, Gud. Moses stammade, sa han. Så han kunde ju inte tala inför fara. Och om vi läser Bibeln, så finns de här ursäkterna precis hur många gånger som helst. Och hade du och jag ställts inför sådana situationer, så kommer vi också ställa de ursäkterna. Om vi inte har lärt oss att inte göra det. Men det är så att Det finns två sanningar. Det ena är det livet du lever. Det är en verklighet. Det är inte säkert att det är rätt. Det är inte säkert att det är det som Gud har tänkt, men det är ändå en verklighet. Sen finns det vi läser om. När vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det har hänt någon enstaka gång när jag har bett att de har gjort det, men inte så som när man läser om det i Bibeln. Att vi ska kunna liksom jaga ut djävulen när vi går fram. Det har jag läst om, det har jag inte varit med om, vad jag vet. Och då är frågan så här att, ska jag hitta på ursäkter för att jag inte har sett det jag vet Gud har lovat? Eller ska jag säga till Gud, jag är här. Jag läser att jag borde vara där. Hjälp mig dit. Ta mig på en resa. Från den verklighet jag upplever till den verklighet som du har tänkt, Herre. För han vill använda dig. Han vill förvandla ditt liv. Han vet precis vad du står och brottas med. Vad du kämpar med. Vad du sliter med varje dag. Och det finns en väg därifrån. Till det liv som vi läser om att han har kallat oss till att leva. Ibland är det så. Ja, när jag gick i högstadiet och även mellanstadiet så var jag väldigt mobbad. Då skapar man sig en skyddsmur. Man släpper inte folk in på livet. För det kan göra ont. Så blir jag kristen och... Då visste jag att så ska man ju inte vara. Så det visar jag ingen. Men folks nöd tog inte. När jag såg nyheterna om människor som led så berörde det mig inte. När jag träffade andra syskon som kämpade så tog inte det. Liksom. Jag brydde mig och det så, de visste inte att jag inte brydde mig. Men så sa jag till Gud en gång att det här är inte bra. Jag läser ju om att jag borde ju reagera. När människor mår dåligt. Det borde ju hända någonting med mig. Det får du göra någonting åt Gud. Sen gick det ett par år. Och rätt som det var så var jag här. Gud hade gjort någonting. Jag var inte medveten om det. Jag hade sagt okej, du behöver förändra mitt liv. Och sen hände någonting. Rätt som det så tog människors nöd mig. I andra fall så är det kanske så att du måste börja studera Guds ord. Du kanske måste börja och tänka och säga rätt saker. Då är det någonting som du behöver göra för att ta dig hit. Det beror lite på var man är och vad det är för något. Men i alla fallerna så finns det en väg härifrån till det Herren har tänkt för dig. Det finns en väg. Det finns ett sätt att leva i seger. Det finns ett sätt att de svårigheter som du kommer att möta, för det har vi väldigt mycket löfte om i Bibeln, att livet kommer inte bli lätt. Men det kommer bli rätt om vi följer honom. För i han, Paulus säger det, jag kan vara sjuk, jag kan vara frisk. Jag kan sitta i fängelse, jag kan vara fri. Jag kan vara rik, jag kan vara fattig, jag kan vara hungrig, jag kan ha hur mycket mat som helst. Allt förmår jag genom han som ger mig kraft. För han fattade att det som är det viktiga, det är min relation med min Herre, med min skapare, med min kung, med min far. Sen är hur världen runt omkring ser ut är inte det viktigaste. Jag tror att vi kan få ha mat, att vi kan få ha hus och hem och ha det bra. Men om det är det du söker så är sannolikheten rätt stor att det som du använder som din trygghet kommer gunga så att du börjar söka din trygghet på rätt plats. Gideon var en sån, man läser vidare, han rev ner avgudad altaret och en påle de hade och tillbad en avgud på natten när ingen såg det. För han vågade inte riktigt, liksom, min pappa gillar inte det här och släktingarna och byborna, det här blir, så han gjorde det på natten. Så nästa morgon när de vaknade så kommer de äldste i byn, vad har hänt? Liksom. Någon har förstört Guds altare. Liksom. Och det intressanta är att då forskar de lite grann, så kommer de ju på det. Det var ju inte New York vi pratade om, utan det var liksom lite mindre by. Så de fick rätt snart reda på att det här var Gideon. Då gick de till Gideons pappa. Och så sa de till Gideons pappa, du, din son har sabbat Guds altare här. Den här avgudens altare. Vi behöver honom, ge oss honom så vi kan slå ihjäl honom. Och Gideon som var rädd för sin pappa, för han trodde inte riktigt att pappa var med på Guds väg. Liksom så här. Då säger pappan så här. Och det här var ju alltså oväntat för Gideon. Du vet, sa pappan, att om Baal är Gud då, så kan han försvara sig själv. Då behöver inte vi göra det. För är han Gud så kan han ta hand om försvaret själv. Så han skyddade sin son, trots att han inte riktigt höll med. Senare så sa Gud till Gideon att nu är det dags. Nu kommer midjaniterna och en del andra folk emot Israel. Nu får du ta tag i det här. Så nu får du samla ihop folk. Han samlar ihop folk, skickar ut brev och det kom 10 000 man. Och motståndsherren var mycket större, så det var liksom kört numerärt från början. Och Gud säger, det är för många. Så. Alltså hade jag varit Gideon, så bara få den häran. Man känner, ja, det finns en liten chans kanske. Nu är ju Gud med oss, han har ju pratat med mig, han har ju sagt att han är med. Så det här, det kan gå. Han börjar sig hoppa. Så säger Gud, det är för många. Sluta nu, Gud. Nu börjar du likna någonting. Sluta sabba. Så han skickade hem alla som var lite rädda. Då var det, om det var 3000 kvar då eller någonting. Så säger Gud, det är fortfarande för många. Ja, men Gud, nu får du ge dig. Vi har ju ingen chans. De är ju många som helst liksom. Det står att de är som gräshopporna. Det är väl liksom ett uttryck för att det är hur mycket som helst. Fienden då. Så väljer han ut, genom att ni ska läsa det här egentligen, när de dricker vatten, så väljer han de som dricker vatten på ett visst sätt och de som dricker vatten på ett annat sätt får gå hem. Så det var 300 man kvar. Och Gideon liksom, Gud, hur har du tänkt det här? Och innan han samlar ihop Herren, så vi har ju blivit lärda att fresta inte Herren din Gud. Tänk på. Och Gideon, han tar liksom en bit ull och så säger han, Gud, vet du, om du är med mig, så låt ullen bli jätteblöt i natt av dagg. Och allt annat runt omkring var torrt. Och det blev så. Sen så nästa då, så du vet, Gud, förlåt att jag tjötar, men kan inte vi testa en gång till? Alltså, det kan ju varit slumpen, va? Så nu vill jag att ullen ska vara torr och det ska vara blött runt omkring. Och nästa morgon så var det så. Han ifrågasätter Gud. Han testar, är du med mig, Gud? Men han gör det på ett sätt så Gud blir ju inte arg. Det finns andra exempel i Bibeln där Gud liksom, hallå, eller? Du vill inte tro. Därför försöker du sätta mig på prov. Men Gideon ville tro. Om du står här och ser att du behöver dit, Gud, hjälp mig, visa mig, testa. Alltså, våga prata ärligt med Gud. Det värsta du kan göra är att låtsas inför Gud att du är här. Men du är här. För han vet ju precis hur det är. Så försök inte låtsas och lura. Du kan lura mig, det är jättelätt. Fråga alla som försökt att spela sådana spel med mig. Jag är görlätt lurad. Gud vet precis allt om dig och han älskar dig. Han bryr sig om dig och han vill förändra ditt liv. Men våga vara ärlig med han. Jag hörde en predikant för, jag kommer inte ihåg det, något år sedan eller någonting. Han och hans fru kunde inte få barn. Och de har slitit med det här i många år. Och så var de på en bönegrupp där de tänkte, nu delar vi det här. Så vi får hjälp i bön. Och det var några par i den här gruppen. Och paret innan de skulle dela sin tunga börda och säga att, du, vi har blivit gravida nu, vi ska få barn. Liksom. Och de kände att vi kan inte sabba det här. Så de sa ingenting. Och när han kom hem så ställde han sig i duschen, för han sa att det är ett bra ställe, tårarna syns inte, sa han. Och han grät och han sa, jag var så arg på Gud, men jag visste inte liksom. Så upplevde han Gud, sa till honom, var ärlig med mig, sa han. Och han vräkte ur sig grejer mot Gud i duschen. Och han sa, jag hädade nästan, eller nej, jag hädade nog. Jag var, alltså, men det värsta var, sa han, det var att Gud tålde det. För när du och jag är ärliga inför Gud och säger att det här funkar inte, jag läser om något annat, Gud, vad är det? Så kommer han hjälpa dig. För han älskar när du och jag är ärliga med honom. Och han vill föra oss. till den platsen dit han har kallat dig och mig att vara. Och du vet precis vad du kämpar med. Ibland är det så att man behöver, det var som Geir sa nu när vi var ute och pratade, står man i ett djupt hål och tittar ner så är allting mörkt och hopplöst. För att se att det finns en öppning så måste man lyfta blicken. Ibland behöver man hjälp att lyfta blicken. Ibland behöver du prata med någon som, hallå, eller, det här finns i ditt liv. Det här finns, det här är fantastiskt, det här kan du suga på. Och ibland så är det bara att tala med Gud. Ibland behöver man prata med andra människor. Gud vill förändra dig och mig till det som han har tänkt sig att vi ska vara. Han vill ta resan, för det var så Gideon trodde att han var. Den minste, den mest oansenliga, den minst betydelsefulla i hela landet. Men det han var att han var räddaren av Israel. Han var räddaren av hela landet. Han som vann seger över de fienderna som hade plågat dem i flera år. Det var en resa för honom att gå. Men sanningen var precis det som ängeln sa till honom när de träffades första gången, att Herren är med dig, du tappar stridsman. Problemet var att Gideon inte såg det. Och problemet många gånger är att vi läser i Bibeln om ett liv som vi inte ser tillstymmelsen av att fungera i våra liv. Fall inte då för att ge ursäkter. Fall inte då för att hitta på idéer om varför det inte fungerar i mitt liv. Utan be Gud, jag vill dit, hjälp mig. Så kommer han att hjälpa dig på något sätt. Var beredd, för han vill förändra, förvandla och göra ditt liv till så mycket mer än vad du och jag någonsin har drömt om. Det finns så mycket mer. Alltså, tänk tanken. Den går inte riktigt att förstå. Men den kraft som väckte Jesus från de döda bor i dig och mig som är kristna. Gud bor i genom den heliga ande i oss. Det går inte att få in. Men det finns så mycket mer. Vi har nosat på, vi har testat lite grann här och där. Men det finns så mycket mer för dig. Det finns så mycket mer för dig. Så fantastiskt mycket mer. För han älskar dig. Något så pass mycket alltså. Låt oss be. Far, jag tackar dig, Herre, för att du har tänkt någonting med oss var och en, Herre, när vi skapades, Herre. Före vi var gjorda i moderlivet så hade du en plan, en tanke, en idé om var och en utav oss. Det är ingen slump, coincidence, att vi är där vi är idag, Herre. Att vi är de vi är idag. Att vi har kämpat om strider vi har kämpat i våra liv, Herre. Du har en plan, Herre. Du har en tanke med våra liv, Herre. Hjälp oss att se den, Herre. Hjälp oss att se vad du har tänkt, vad du har planerat, vad du har tänkt att vi ska göra, Herre. Och hjälp oss dit, Herre. Vi vill inte hitta på ursäkter, Herre. Vi vill inte skapa idéer för att vi inte vill förändra oss eller ändra på oss, Herre. Hjälp oss, Herre, att våga be dig, ta mig dit, Herre. Ta mig dit, Herre. Ta mig dit, Herre. Så att vi förstår, Herre, att vi inte är slavar under fruktan, Herre. Utan att vi är dina barn, Herre Jesus. Kan vi inte bara ta pianot och så köra, ja, sången får ni gärna vara allihop, och så bara köra första versen och refrängen på No Longer Slaves och sug på det här. Alltså, vi är inte längre slavar under fruktan eller under någonting annat, utan vi är Guds barn. Så avsluta det så. Är det någon som vill ha förbön sen, så kom fram efter sången är färdig. Annars så efter sången så fortsätter vi gemenskapen med fika ner runt kaffebordet.
Yeah.
You unravel me with a melody. You surround me with the song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child. And I